CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax, var smart, handla billigt.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
–155 svenskar gripna i globalt polissamarbete– –då FBI lurade kriminella att använda krypterad telefonapp.
Svensk polis var en av de som ledde den här insatsen.
Fler gripanden är aktuella, svar ja.
Det vi idag kan presentera, det är den största reformen– –på svensk arbetsmarknad i modern tid.
Och det kommer också att underlätta– hoppas vi, för företag att anställa personer som är arbetslösa idag.
Arbetsrätten reformeras i enlighet med januariavtalet och det som parterna har kommit överens om.
När ska Dadgostar sluta ljuga?
Men herregud, herr talman, statsministern vill ju inte prata med mig.
Fällan som gillrades för grovt kriminella. En fjäder i hatten för svensk polis, trots att metoderna är förbjudna i Sverige. Arbetsmarknadsministern hyllar förändrad arbetsrätt som Centern har pressat fram. Annie Lööf i hård ordstrid med Nooshi Dadgostar som inte får till mötena som hon önskar. Ja, det här är lite av det som vi ska sätta tänderna i idag. En timme om vecka 23. Jag heter Staffan Dopping. Det är förstås ett grannlaga arbete att sammanfatta en vecka i Sverige. Man kan göra det på olika sätt och med olika perspektiv och uttolkare. Den här veckan skärskådar vi det som hänt och kommit upp i ljuset med den här trion. Lars Ohly, förbundssekreterare på den socialpolitiska organisationen Verdandi, tidigare ordförande i Vänsterpartiet. Välkommen åter till veckopanelen.
Tack så mycket.
Paula Bieler Eriksson, före detta medlem av Sverigedemokraternas ledning, numera dietiststuderande och krönikör på Alltinget. Välkommen tillbaka du också.
Tack så mycket.
Och veckans paneldebutant är en erfaren journalist och publicist, nämligen Anna Gullberg. För ett bra tag sedan chefredaktör på Gefle Dagblad, idag reporter och kolumnist på kvällstidningen Expressen och dessutom vice ordförande i Publicistklubben. Välkommen till veckopanelen, Anna Gullberg.
Tack så mycket.
Vad är din specialitet när det handlar om att förstå och förklara vår samtid?
Jag jobbar ju ganska mycket med de frågor som rör stad och land som plötsligt har blivit så väldigt populära. De är inte nya för mig utan de har varit en del av min journalistik i väldigt många år. Men just nu för Expressen så jobbar jag som samhällsreporter med att åka runt i Sverige och beskriva och berätta de klyftor som finns, de utmaningar som finns. 70 reportage ska vi göra fram till valet.
Ja, då vet du vad du ska göra och resande lär det bli också. Men nu så handlar det om veckan som har gått. Då ber jag Anna Gullberg, Paula Bieler Eriksson och Lars Ohly att spetsa öronen för vi går på direkt med veckans första huvudämne.
Polisen skulle lura kriminella att börja använda telefoner med en påstått säker krypteringsapp. En app som i själva verket gjorde det möjligt för polisen att höra och se allt.
I andra länder så handlar det mer om affärsuppgörelser. I Sverige har det gått över och blivit mer våldsuppgörelser inom narkotikamarknaden.
Det här är en stor framgång i kampen mot den organiserade brottsligheten.
Det som också är roligt att uppmärksamma idag är att svensk polis var en av de som ledde den här insatsen.
Ja, det var nog många som hajade till i tisdags när underrättelsechefen på NOA, polisens nationella operativa avdelning, Linda H. Staff och andra polischefer runt om i världen berättade hur de hade lyckats gillra en fälla för tusentals kriminella i närmare 30 länder. Och i måndags greps hundratals personer, varav 75 svenskar. I centrum står krypteringsappen Anom, som i anonym. Och 12 000 personer, de flesta kriminella, har under något år använt de här specialmobilerna för att kommunicera med sina nätverk via text och bilder. Sverige har varit med och lett det här, sa inrikesminister Mikael Damberg till Expressen TV. Är den här operationen och den hårda smäll mot grovt kriminella som den tycks utgöra ett kvitto, Anna Gullberg, på att Sverige och regeringen gör rätt saker för att knäcka gängen?
Ja, alltså jag är inte riktigt säker på att man kan ta åt sig av hela den kredden så pass mycket som man gjorde vid den här presskonferensen. Det är klart att det är väldigt viktigt att ta del av ett internationellt samarbete som man gör här. Men i grunden så är det ju FBI som har både initierat och huvudsakligen lett det här. Sverige har kommit med och tagit del av den europeiska delen, men förlitar ju sig väldigt kraftigt på lagstiftning som finns i andra länder än Sverige. Men ska man titta på det just vad gäller att göra samarbeten och så har ju svensk polis en historia av att inte ens kunna göra inrikes samarbeten vad gäller den polisiära verksamheten. Det finns ju fall som inte går långt tillbaka där man har missat mord för att det finns en misstänkt som bor i en i ett närliggande län eller så. Änglafallet med Anders Eklund, mördaren, var ju ett sånt. Där inte, det var många mil mellan mördare och mordplats, men det fanns en länsgräns som ställde till det. Nu har man internationella samarbeten och det är ju såklart väldigt bra. Men det är ju egentligen inte möjligt att göra det här om man inte samarbetar med någon med en annan typ av lagstiftning.
Lars Ohly, vad är ditt svar? Har Mikael Damberg anledning att slå sig för bröstet?
Det hade väl hänt oavsett regering det här. Inte ifall det är Socialdemokraterna eller någon annan som styr som påverkar det. Däremot så tror jag att alla är överens om att det är bra. Jag tror det har vi anledning att glädjas över att man hittar verktyg för att faktiskt komma åt de som har ljusskygg verksamhet för sig och som tjänar allt på att inte den avslöjas. Sen är väl jag lite bekymrad över att rättssäkerhetsaspekten inte diskuteras mer. Jag hoppas ju verkligen att de kriminella som begår brott ställs till ansvar och att de fälls. Men jag vill ju också att det ska ske på ett rättssäkert sätt. Vi vill inte ha en glidning i rättssäkerheten som innebär att människor på lösa grunder eller felaktiga grunder kan anklagas eller åtalas och småningom dömas. Och det tycker jag inte har kommit fram tillräckligt.
Paula Bjeller Eriksson, bör regeringen ta åt sig en del av äran för operation Trojan Shield?
Nej, jag har svårt att se det. Det skulle de ju kunna göra ifall de hade initierat motsvarande lagstiftningsförändringar här eller på något sätt stöttat den sortens insatser mer aktivt. Om någon i Sverige så är det just polisen då, som sagt, som har varit med och samarbetat på ett bra sätt och kopplades på i ett tidigt stadium. Men sen så tycker jag också att det är ju lagstiftningsfrågor för att få kunna göra motsvarande här. Det är det man bör göra i så fall från regering och riksdag om man tycker det är en bra idé att ha den sortens lagar. Sen så tror jag också att det kan vara lite väl tidigt att slå sig för bröstet eftersom vi inte vet vilket bevisvärde som kommer ges till de här inspelningarna och de här meddelarna och så, just för att vi inte har den sortens lagstiftningar. Det är inte gjort för det svenska rättssystemet.
Mm. I Aktuellt i tisdags medverkade en advokat, Filip Rudin, som inte ansåg det självklart att svenska domstolar ska godkänna bevisning som kommer från den här Anom-appen. Och han gillade inte heller att den hemliga dataavläsningen sker så brett och han använde ordet urskiljningslöst.
Alltså man har ju så att säga valt att avlyssna alla som använder en viss form av kommunikation. Alla som har använt de här telefonerna, alldeles oavsett om de är kriminella eller inte. Istället för då som man normalt sett gör i Sverige, att man måste först uppnå en misstanke om brott. Och därefter så kan man ansöka om att få avläsa. Man ska ha klart för sig att den här åtgärden hade aldrig varit tillåten i Sverige. Och jag tror, för att vi ska undvika diskussioner i domstolarna om vad som är lagligt och inte lagligt, så måste vi nog fundera på att reglera de här så kallade gränsöverskridande avlyssningarna, om nu får kalla på det sättet.
Advokat Filip Rudin från Aktuellt. Lars Ohly, var det liknande skepsis som du hade alldeles nyss?
Ja, verkligen. Och jag hamnar ju i den positionen att jag plötsligt är den som mest ifrågasätter statens rättigheter, att ifrågasätta individens rättigheter. Men det är inte så underligt egentligen, därför att vi vet ju från historien att det beror på vem som styr ett samhälle, vilka det är som övervakas. Och vänstermänniskor har varit övervakade i decennier, och vi har erfarenhet av det, och jag känner många som själva har blivit det. Jag kanske också har blivit det, vad vet jag. Och då blir man kanske lite misstänksam mot såna här metoder som ger staten rättigheter att gå väldigt långt när det gäller att avlyssna eller få insyn i människors privatliv och sådär. Så att jag tycker att man ska vara väldigt försiktig med det, och jag tycker att den här advokaten har en bra poäng. Det här måste vi utreda ordentligt. Hur ska vi kunna använda den här typen av material? Utgångspunkten att det är bra ifall kriminella fälls, den är självklar. Men det måste ske med respekt för individens rättigheter.
Filip Rudin sa också att det är en främmande stat, i det här fallet Amerika, som har ägnat sig åt avlyssning av ett urskillningslöst antal svenska medborgare på svenskt territorium. Anna Gullberg, är du också bekymrad över att vi sätter dit skurkar med övervakningsteknik som vi själva har förbjudit?
Jag är inte så bekymrad över att vi sätter dit skurkarna. Jag önskar att vi hade tekniken själva, men det finns ju de här aspekterna kring integritet som faktiskt är ganska allvarliga. Det är 12 000 konton eller något sånt, eller 12 000 som har haft de här telefonerna som ju var svindyra. Och då kan man ju förmoda att, att man inte har mer än en telefon. Det bör ju röra sig då rimligen om 12 000 människor som har övervakats i otrolig detalj kring förmodligen väldigt integritetskänsliga saker där man tror att man har fått vara i fred med sin konversation. I många fall brottslig, men inte så många som man skulle kunna tro. Jag tror att det är det som den här advokaten också tänker kring, att det är urskillningslöst. Det är 800 man grep av de här 12 000. De övriga har ju uppenbarligen inte sagt någonting som har föranlett ett ingripande, i alla fall inte än. Och det tyder väl på att de inte borde ha avlyssnats om man inte under den här tiden har lyckats hitta någonting. Och det är ganska avsevärt. I Sverige hade man ju fått lov att ha åtminstone en skäligen misstanke om något slags brott innan en sån här åtgärd tas.
Jag tror att termen avlyssning hos en del ger ett felaktigt intryck, för så vitt jag förstår så är det här inte vanliga telefoner, utan det är enbart textmeddelanden och bilder och möjligen röstmeddelanden som man spelar in. Så att det är alltså, så vitt jag förstår är det inte telefonsamtal som har plockats upp, utan det är det här som har skickats som huvudsakligen en slags chattande eller sms-liknande. Delar ni den uppfattningen?
Ja, man kan visst, och man bör väl förmodligen kalla det för övervakning då kanske.
Eller hemlig dataavläsning tror jag faktiskt att advokaten sa. Paula, vad säger du om det här?
Ja, nej, men jag håller med om att det är problematiskt när det blir brett. Så där man får ju, alltså, se över det. Man kan väl tänka sig lite grann att jämföra med någon slags undercover, lång undercover-insats som täcker väldigt, väldigt många och verkligen har det sparat. Det är absolut problematiskt. Det vore väldigt intressant att veta exakt hur distribution har skett, hur man har försökt att säkerställa att en så stor del som möjligt av de som också använder det här systemet tillhör målgruppen. Jag är klart orolig för att det blir överallt så småningom. Det vill man ju undvika. Då måste man vara väldigt tydlig med hur man avgränsar och vad är det som motiverar det här.
Anna?
Tittar man på integritetsfrågan så finns det ju faktiskt också en risk att det kan vara hemliga uppgifter som är allvarligt, att de så att säga blir kända för myndigheterna utan att de för den skull är brottsliga.
Vad tänker du på då?
Det är ju både grova kriminella och vi som jobbar som journalister och annat använder ju oss av olika typer av krypterade sätt att ha kontakter med. Det finns ju inget som säger att det enbart är brottslingar som har fått tag på de här. Uppenbarligen, eftersom inte alla kommer att lagföras, så är det ju kanske inte det då. Och då kan det ju innebära att det finns känslig information av annat slag som faktiskt har nått, som har nått myndigheterna. Det är ju väldigt allvarligt i så fall.
Lars?
Groucho Marx sa att jag har mina principer och passar de inte så kan jag skaffa mig andra. Och det är lite grann så som jag är rädd för att man använder principer i det här läget. Att nu när det då kanske visar sig, precis som Encrochat, att man faktiskt kan lagföra brottslingar. Då är det så bra så att man struntar i principen om individens rättigheter. För inte så länge sedan så hade vi faktiskt en diskussion som var helt motsatt den här. Hela FRA-frågan, Piratpartiets uppgång och fall. Då var ju de här frågorna jätteviktiga för alla. Man kan ju fråga Annie Lööf om hon tycker samma sak idag som hon gjorde då när hon höll på att fälla en regering. Så att det här är det, och det, jag, vad jag vill komma fram till är att vi måste ha principer som håller för alla lägen. Och det gör de nog inte i dagsläget, jag vet.
Jag hörde inga sorgsna tongångar från Socialdemokraterna om det här i veckan, även om Moderaternas partiledare talade om hyckleri. Inrikesminister Mikael Damberg, statsminister Stefan Löfven och partiledare Ulf Kristersson, hör ni nu.
Vi har varit ledande tillsammans med nederländsk polis, lett den här insatsen. Men vi har också visat att de här gryningsräderna skedde på flera platser runt om i Sverige. Och väldigt många människor har frihetsberövats.
Svensk polis har varit med och lett den hittills största internationella insatsen mot organiserad brottslighet.
Det är bland det viktigaste som har hänt med det här också, att de gängkriminella blir allt mer osäkra på hur de ska kunna kommunicera med varandra.
Samhället är alltid, alltid starkare än gängen.
Moderaterna har samlat majoritet i justitieutskottet för att ändra på precis den lagen. Men Socialdemokraterna säger nej. Ett sånt hyckleri.
Ja, Ulf Kristersson tycker att Socialdemokraterna hycklar som i riksdagen avvisar en lagändring som skulle tillåta enom liknande polisoperationer i Sverige. Paula Bieler, tycker du, är det hyckleri?
Ja, men det var lite det jag var inne på inledningsvis, att ska man ta åt sig äran för någonting som har skett på ett sätt som inte är lagligt här, där man inte vill ta initiativ till att göra det lagligt, ja men då är det ju en form av hyckleri, det är helt klart. För att antingen tycker man att det är bra och rätt att göra på det här sättet och då vill man att det ska vara tillåtet här, eller så tycker man inte att det är bra och riktigt. Och då bör man stå för det. Och som sagt, man kan och bör absolut glädjas över att det blir ett hårt slag mot internationell och organiserad brottslighet och grov brottslighet. Men man bör alltid vara vaksam för vad är det för metod som används. Är det bra? Men, alltså, ändamålet helgar inte alltid medlen. Det tycker jag i alla fall är en ganska viktig princip.
Då finns det en viss skepsis där i panelen då. Men Linda H. Staff på NOA sa ju tisdags att svensk polis har kunnat förhindra minst 10 mord tack vare den här informationen som polisen har fått in genom Trojan Shield-operationen och de här manipulerade mobilerna. Om det handlar om detta, mer än 10 människoliv räddade, kan det inte vara värt då de här nackdelarna som innebär att han har lite överbevakning på människor som kanske inte alls ska dömas för brott?
Nej, det påverkar ju inte alls, därför att man kan inte ställa frågorna så. Hade det bara förhindrat ett mord, hade det då varit oacceptabelt? Eller ifall det inte hade förhindrat mord, utan bara annan brottslighet? Nej, man kan inte ställa det så. Man måste hitta principer. Å ena sidan så tror jag att man kan säga att det räcker inte med status quo. Vi bör utreda hur vi ska kunna bekämpa grovt kriminella och den organiserade brottsligheten bättre. Men å andra sidan ska vi ju inte kila iväg nu och plötsligt bara slå till med hårda nya lagstiftningar utan att ha utrett vad de faktiskt innebär, till exempel vad det gäller personlig integritet. Så att den trögheten i det demokratiska systemet som innebär att vi har tillsätter en utredning som faktiskt får se över alla de tvångsmedel som polisen förfogar över och vilka eventuella nya tvångsmedel som man behöver innan vi fattar beslut, så att vi är medvetna om i vilken riktning vi går.
Om vi sammanfattar nu, den sittande regeringen har lovat att knäcka gängen. Och det är trångt på svenska häkten nu efter gryningsräderna i början av veckan. Det var tydligen 99% beläggning innan de här gripandena drog igång. Anna Gullberg, ser vi nu att polis och regering faktiskt har anträtt en resa där de kan uppnå det här målet att knäcka gängen?
Det här skadar ju åtminstone inte det som man har gjort nu. Men jag tror att det möjligen kan vara så att man behöver ha en betydligt bättre plan än att förlita sig på andra myndigheter i andra länder. Och det här problemet som man också har med både häkten och fängelser har ju visat sig vara en faktor i hur man ska bekämpa brottsligheten, eftersom det blir ju så att det finns personer som släpps ut för att man inte kan förvara dem, och den typen av brott som de här personerna har begått blir ju på sikt grövre och grövre eftersom det finns platsbrist helt enkelt.
Slutkommentarer från Paula och Lars om ni vill.
Ja, självklart bör man ju se över vad vi gör och vad vi kan göra, men vi är ganska eniga i panelen här att man får inte springa iväg långt och bara för att det blev bra den här gången. Om man hade haft samma teknik, om det hade varit säg använts i Ukraina eller Ungern eller i andra länder i andra tider, då hade vi nog ganska starkt tyckt att det kanske inte alls var välmotiverat eller ens bra resultat. Och det perspektivet tror jag alltid är viktigt att ha med sig.
Den märkligaste reaktionen på det här var väl ändå Johan Persson, justitiepolitisk talesperson för Liberalerna, som sa att nu brinner proppskåpet på advokatsamfundet när hjärtstartarna går igång. Alltså någon sorts antydan om att advokaterna tycker illa om att kriminella fälls. Det är inte riktigt så. Det är, advokater har en uppgift i vårt samhälle att värna rättssäkerhet och att se till att alla som åtalas eller anklagas också får bästa möjliga försvar. Och har vi inte det, då har vi ju ett system där man inte har rätten att försvara sig på ett bra sätt. Och sånt samhälle vill jag inte leva i. Så att Johan Persson var ute på halv tunn is.
Det finns ju ett annat perspektiv också, brottsofferperspektivet i det här och polisens godtycklighet inför vad man har kommit fram till. Det rör ju sig om så väldigt många polismyndigheter och länder som har samarbetat, och eftersom man behövde göra de här tillslagen samtidigt så är det ju en mängd olika brott som man har fått lov att låta genomföras under den här tiden. Jag vet att Linda Staaf fick frågan huruvida det hade hänt några allvarliga saker under den här tiden som man hade låtit passera. Hon svarade väldigt glidande på den frågan. Några riktigt allvarliga saker rörde sig inte om. Så ingen har ju kanske blivit mördad och polisen har lyssnat på det och låtit det ske för att rädda hela operationen. Men däremot så sa hon så här. Vi har inte avstått från att agera. Däremot så har vi väntat in möjligheten att agera. Så det är... Och det är ju exakt samma sak. Det finns ett antal personer som har utsatts för brott under tiden som har varit. Och man har väntat på att fånga större fiskar helt enkelt.
Då ska man också komma ihåg att siffrorna talar ju verkligen inte till Sveriges fördel. Apropå knäcka gängen, vi har ju väldigt, väldigt lång väg kvar. Det är ju en minst sagt oproportionerligt stor andel av de som har gripits som har haft sin verksamhet i Sverige.
Det här är veckopanelen från Kvartal. Med Anna Gullberg, Lars Åhli och Paula Bieler Eriksson. Och vi tar nu tag i veckans andra huvudämne. Vi hör arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och Centerpartiets arbetsmarknadspolitiska talesperson Martin Ådahl.
Det vi idag kan presentera, det är den största reformen på svensk arbetsmarknad i modern tid. Ingen annanstans i världen har staten och parterna på det här sättet krokat arm och kunnat skapa förutsättningar för ökad flexibilitet och samtidigt omställning och livslångt lärande under ett helt arbetsliv.
Och det kommer också att underlätta, hoppas vi, för företag att anställa personer som är arbetslösa idag. Den arbetsgivare som gör rätt, den ska inte riskera som idag stora kostnader, men det ska kosta att säga upp felaktigt.
Historiskt, det största i modern tid. Lars Åhli, är de här stora orden från arbetsmarknadsminister Eva Nordmark motiverade?
Om det hade varit en borgerlig arbetsmarknadsminister så hade jag kunnat förstå det. Nu är Eva Nordmark enligt egen utsag och socialdemokrat och har dessutom en facklig bakgrund. Det är ju helt obegripligt att hon ställer sig upp och jublar över ett avtal som utesluter majoriteten av LO-förbund. Det är helt obegripligt. Det finns ju en anledning till att den större andelen av LO-förbund avstod från att gå med i PTK, Svenskt Näringslivs överenskommelse. Och det var ju att det här försvagar ställningen på arbetsmarknaden för grupper som redan har det svårt. Till exempel så vet man att det här undantaget på två anställda upp till 10 som man kunde ta bort från turordningsreglerna. Det har enligt LO självt lett till att framförallt fackligt aktiva och långtidssjuka har tagits bort från turordningskretsarna och fått gå fast de borde ha fått vara kvar. Det är alltså människor som är uppkäftiga och människor som har problem med sjukdom som åker i första läget. Och nu blir det en till. Det är helt obegripligt hur en socialdemokratisk arbetsmarknadsminister kan jubla tillsammans med Martin Ådahl som är en union buster av rang.
Union buster? Okej. Det är någon som är lite tuff mot fackföreningarna med andra ord. Paula Bjeller, vad innebär det enligt din mening det som Nordmark och Ådahl presenterade i måndags?
Det är ju klart att det är en stor reform. Det kan man inte komma ifrån. Jag tycker det ändå är intressant. Det är ju många... Jag är väl inte lika klart negativ som Lars, och det är väl inte så konstigt heller. Jag tror absolut att det finns mycket poänger i det som har kommit fram. Jag tycker ändå att det är intressant att se att alla verkar nöjda som har presenterat det här när man ändå kommer från så pass olika ingångar. Jag är själv framförallt väldigt förtjust i just möjligheter att kunna fortbilda sig och vidareutbilda sig genom hela livet. Vi lever allt längre, vi arbetar allt längre. Och man kanske byter bana. Så att jag välkomnar ju på många sätt stora delar av det som läggs fram ändå, även om det säkert finns lite kvar att utreda. Vi får se vad remissinstanserna kommer fram också. De brukar ofta vara bra på att hitta små detaljer. Jag tänker inte gissa här allting som man kan putsa på ännu mer, men på det stora hela taget så tycker jag ändå att det är lovande, skulle jag säga.
I den här reformen så ingår ju att man till exempel kan bli tillsvidareanställd redan efter att ha arbetat 12 månader, det var tidigare 24, och en anställd som har arbetat 8 år för samma arbetsgivare har då rätt att studera under ett helt år eller nästan ett år med 80% av lönen. Anna Gudberg, vad är det som du har fastnat för i den här reformen?
Ja, alltså, det verkligen beror på hur man ser på vad som händer nu, hur man ser på arbetsmarknaden i stort, om man fortfarande ser det som någon slags fast, trygg plats eller någonting som kanske är mer dynamiskt. Jag tänker att det pratas om fasta anställningar eller tillsvidareanställningar som det heter, men vi har ju märkt under pandemin att hur fast och trygg är en fast anställning när hela världen brakar runt omkring en. Jag tror att det kan ha sin fördel att göra den här typen av reformer utifrån att vi har väldigt många småföretagare i Sverige, och för dem så betyder det otroligt mycket hur man kan fördela sina resurser i form av arbetskraft i ett läge som är tufft. Det betyder väldigt mycket om det är en person, två personer, tre personer som man kan undanta. Sen är också det här att som arbetstagare så är det ju värdefullt att kunna få utbilda sig, därför att vi kommer inte sitta fast på samma jobb, vi kommer inte hålla på med samma grejer, och alla behöver utbilda sig. Så den delen måste ju vara positiv för alla, tänker jag.
Lars, är det inte en jätteförbättring när det handlar om just vidareutbildningsmöjligheterna och få betalt medan man lär sig nya saker?
Det är en klar förbättring, och det finns sådana förbättringar i det här. Men försämringarna är värre, tycker jag, än förbättringarna. Plus att den här reformen inte angriper några av de största problemen på arbetsmarknaden, till exempel hyvlingen av arbetstid, som ju drabbar väldigt många kvinnor, framförallt i handel men även inom offentlig sektor, och som innebär att man plötsligt tvingas gå ner i lön därför att man tvingas gå ner i arbetstid.
Men om vi tittar på det som ingår i den här reformen, det bygger ju på en uppgörelse där politiker inte var med först. Alltså. Det var ju mellan Svenskt Näringsliv, som du nämnde då, PTK, IF Metall och Kommunal var de två fackförbund som stegade in och gjorde upp om det här. Och nu ska det här bli lag. Men det kommer ju in statliga pengar också. Det här med vidareutbildningen är ju inte gratis, och reformen som ska träda i kraft nästa år, sista juni, beräknas kosta 11 miljarder kronor för staten per år. Lars, om du karaktäriserar de här 11 miljarderna, vad är det för pengar?
Det är en bra summa pengar, men min kritik, den riktar sig just mot det att man tvingade parterna att förhandla under hot om lagstiftning. Man talade ju om för dem att om ni inte kommer överens, då kommer vi att gå långt, kanske längre än vad ni kommer att kunna komma överens om.
Ja, men resultatet blev ju en glädjens dag, säger Eva Nordmark.
Ja, Eva Nordmark säger det. Men jag är ganska säker på att till exempel företrädare för mitt fackförbund Seko, eller för Transport, eller för Byggnads, eller för andra Handels, inte säger det. Och anledningen är att de inte var med. Och det är ju en stor del av framförallt de lågavlönade, ofta kvinnor, som idag ser att de har en väldigt svag ställning på arbetsmarknaden och ser den försämras ytterligare. Så det är ett slag mot fackföreningsrörelsen, ser jag. Och det är ett slag mot den fria förhandlingsrätten när man tvingas att förhandla under tvång och hot. Och det är dessutom i sak en överenskommelse som innehåller flera väldigt dåliga överenskommelser.
Martin Ådahl sa vid pressträffen att reformen stärker svensk konkurrenskraft. Min gissning är att Lars Ohly inte tror att det är på det viset.
Kan jag få svara bara, så ska jag säga att på 60-talet, 70-talet, 80-talets början, när vi hade fått de nya arbetsmarknadslagarna, då hade Sverige den lägsta arbetslösheten i Europa. Och det har vi inte längre, trots att vi har luckrat upp arbetsrätten i flera steg. Det där är bara nonsens från en unionbuster.
Men svag konkurrenskraft och hög arbetslöshet kan väl vara någonting som finns samtidigt?
Absolut. Men arbetarrörelsen och fackföreningsrörelsen har aldrig varit emot att företag får bra villkor. Tvärtom, vi värnar ju om anställningar och trygga jobb och så. Det finns någon sorts mytbildning om att fackföreningsrörelsen vill lägga krokben för tillväxten och sysselsättningen. Det är precis tvärtom. Är det någon som värnar jobben, så är det ju de som jobbar på golvet och som vill se till att det blir fler som jobbar på golvet. Så att det där är en falsk världsbild som Centerpartiet gärna driver.
Paula?
Nej, men jag tror att man ändå bör se att arbetsmarknaden på många sätt, det är så många olika delar och så många olika branscher där villkoren är väldigt olika, och det är väl det som är det svåra med det hela, att kunna kombinera branscher där det är väldigt stor, väldigt hög rörlighet och där nyckelpersoner kan vara just nyckelpersoner på ett företag och inte behöva börja liksom från början på ett helt annat ganska snabbt, och där det är svårt att avgöra annat än för just arbetsgivaren vilka som behövs för att kunna överleva en kortvarig kris eller sådant, kontra branscher där man faktiskt bygger upp en kompetens långsiktigt är kvar och liksom kan tänka sig att arbeta ett helt yrkesliv. Och ja, till vissa delar så kommer vi säkert stärkas av de här reformerna, till andra delar så är ju frågan då är det ju försämringar absolut för de arbetstagarna, och på det sättet kan
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret, jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Kanske även arbetsgivarna, för att ha trygga anställningar är också något som lockar och så kan skapa starka företag. Men på det stora hela tror jag ändå att det finns mycket potential här och kan bli bra, men det är verkligen inte allt som behövs på svenska arbetsmarknad.
Men förväntar ni er att det kommer bli hård strid om arbetsrätten när de delar av arbetsmarknaden som inte fanns med här i måndags kommer fram och vill få sitt sagt? Kan det till och med bli en valfråga, Lars Ohly?
Ja, det kan det bli, men det är lite osäkert faktiskt. Därför att nu går ju LO-förbunden som inte var med in och försöker att förhandla. Och då säger till exempel Kommunal att ifall det blir någon enda förändring jämfört med deras överenskommelse, då kommer de att lämna avtalsområde och gå över från LOs avtalsområde till PTKs avtalsområde, och så spricker LO. Och det gör ju att LO har väldigt små förutsättningar att komma framåt, samtidigt som Svenskt Näringsliv inte har någon anledning att gå med på någonting som är bättre för arbetstagarna i en ny överenskommelse än de redan har gått med på. Och då kan det ju faktiskt bli så att det blir en viktig valfråga för de LO-grupper som står utanför överenskommelsen och som hade så stark kritik mot de dåliga inslagen i den här.
Innan vi går vidare med podden så påminner jag om vad som är grunden till kvartalsjournalistik och publiceringar, och varför vi kan erbjuda just det här och att vi inte behöver reklam eller betalväggar. Och det beror på dig. och på de andra som tar del av kvartal och särskilt då de som betalar en slant, vilket alltså är frivilligt men nödvändigt. Det är ingen motsägelse. Nu fortsätter veckopanelen med Anna Gullberg, Paula Bjeller Eriksson och Lars Ohly.
Ingen som idag bor i en hyresrätt kommer att få sin hyra höjd genom det förslag som utredningen nu har presenterat. Ingen.
Fru talman, jag har jobbat med den här frågan i åratal. Det är därför jag vet att det är så här systemskiften går till.
Vänsterpartiet saknar belägg för sin skräckpropaganda och sprider oro.
Fru talman, det är hårda ord från en person som precis är på väg att skapa en regeringskris.
På vilket sätt tror Dadgostar att egna tolkningar, påhittade siffror, minskar oron och skapar fler bostäder? Och när ska Dadgostar sluta ljuga?
Ja, efter några veckor där det har spekulerats i om Vänsterpartiet och Centerpartiet egentligen skulle kunna trivas ihop och kunna inleda fler samarbeten, så blev det den här duellen i riksdagen i veckan. Det var partiledardebatt och naturligtvis massor av andra frågor och ordväxlingar också. Men vad säger ni om just den här fnurran? Paula Bjeller, kan vi börja?
Ja, nej, men det var väl tacksamt för dem båda att få bråka lite grann och profilera sina partier och vara tydliga med att de inte står nära varandra. Så, sen så, ja, det jag tyckte var mest intressant i den här duellen eller diskussionen där, och som jag faktiskt också håller med Annie Lööf om, är ju att om man vill tala om hur hemskt det är att gå med en klump i magen för att man är rädd för att bli vräkt för att inte ha råd med hyran, då är det också ganska anmärkningsvärt att man vill måla upp förändringar som att det här är det absoluta, ett absolut faktum att så kommer det leda till för alla. Det kommer bli mycket, mycket dyrare för alla. Det är ju, ja, det är lätt att bli rädd om man lyssnar på Nooshi Dadgostar. Med det sagt så är det klart att det också är ett stort steg att öppna upp för marknadshyror på det här, även om det rör en liten del av bestånd, nybyggt bestånd, och även fast det kanske på många håll redan är väldigt höga hyror i nyproduktion, för att man skapar nyproduktion just där man har möjligheter att tjäna pengar på det, helt enkelt.
Innan vi lyssnar på Anna Gullberg och Lars Ohly så lyssnar vi på statsministern, som också gick in i debatten om den här utredningen som handlar om fri hyressättning i nyproduktion.
Det finns en anledning, Nooshi Dadgostar, till att inte ordet marknadshyror står i januariavtalet. Precis därför att vi inte vill ha det. Och lyssna nu. 1% av beståndet. Det målar nu Nooshi Dadgostar och vänstern upp som marknadshyror för hela beståndet. Det är oansvarigt. Ni skrämmer hyresgästerna i onödan.
Lars Ohly, ska man skrämma hyresgäster i onödan?
Alltså, Stefan Löfven har ju en förmåga att attackera sina egna väljare gång efter annan på ett sätt som jag inte tror att någon socialdemokratisk partiledare någonsin har gjort. Det är uppseendeväckande hur han faktiskt försöker förändra maktförhållanden i samhället till förmån för de som redan är mäktiga och till nackdel för folkrörelser, för organisationer som samlar och organiserar många människor i kamp för sina rättigheter. Det här är ju ett jätteslag mot hela den svenska modell för hyressättning som vi har sett med förhandlade hyror. Och självklart är ju det här bara första steget. Det har ju också Centerns bostadspolitiska talesperson varit väldigt tydlig med.
Varför skulle det inte kunna vara bara den här procenten som är det årliga tillskottet på hyresmarknaden?
Jo, därför att då säger ju fastighetsekonomer och andra experter att då finns det ingen som helst anledning att göra den här, därför att nybyggnationen är redan väldigt dyr. Utan det här är naturligtvis ett sätt att bryta upp förhandlingssystemet, försvaga hyresgästföreningen och ge fastighetsägarna mer makt. Och det kommer att leda till att vi så småningom kommer att få höjda hyror i hela beståndet, jag är helt övertygad om. Och det är därför inte fel att säga att det på sikt också kommer att...
Nu låter du nästan som en partiledare i Vänsterpartiet.
Ja, men det är jag inte, utan jag är socialpolitiskt engagerad, och för våra grupper så är en låg hyra en av de viktigaste förutsättningarna för att man ska kunna ha någonting värt att leva för. Med de enorma hyror som finns redan idag i nyproduktion så innebär det att väldigt många av våra medlemmar, utan bostadsbidrag skulle de aldrig kunna bo, och med bostadsbidrag så har de fortfarande fattigdom som en följd av de höga hyrorna. Så att det här är förslag som, det är socialdemokratins sätt att svika sina egna väljare som är den stora frågan. Sen tycker väl jag också att den här debatten Jag tycker faktiskt, och det är säkert faller lika hårt bilan över mig själv, men jag tycker att partiledardebatter faktiskt är jävligt tråkiga.
Va?
Alltså, då, man är så fastlåst i positioner. Man lyssnar inte på varandra, man för inte en bra argumentation. Det är inte roligt att lyssna på, man lär sig ingenting av att lyssna på det heller. Och jag skulle nästan i 9 fall av 10 i alla fall kunna tala om vad respektive partiledare kommer att säga varje replikskifte. Och det är ju ganska tråkigt att lyssna på i så fall.
Men jag hade inte förväntat mig att din efterträdare som partiledare skulle säga herregud, fru talman. Det har jag aldrig hört förut, att Gud har åkallats.
Det har ju inte jag gjort i alla fall, kan jag tala om.
Anna Gullberg, vad säger du om allt som skedde i riksdagen i veckan?
Nej, jag tycker att det var bra att Annie Lööf och Nooshi Dadgostar hade en liten show där, för annars så var det ganska tråkigt. Så tummen upp för att det blev lite fart. Jag tänker att Nooshi Dadgostar är ju ganska bra på att föra in. Det känns ändå lite så här roligt hur hon uttrycker sig, hur hon förhåller sig. Hon sa inför partiledardebatten, så sa hon att Annie Lööf ghostar mig, sa hon i en intervju med Expressens politikreporter. Hon ghostar mig, det har jag inte hört någon partiledare säga för heller. Så det
brukar de som är på Tinder brukar använda den terminologin i första hand.
Ja, men precis. Ja, men det är så här, det är i alla fall.
Eller andra appar. Det finns andra appar också.
Ja, det finns andra appar också. Det är ändå lite roligt. Sen jag tycker ju lite synd kanske om Stefan Löfven, om han ska hålla ihop den här lite konstiga bonusplaststyvfamiljen av olika åsikter där. Och så, hon gör ju inte direkt som han vill där, Nooshi. Jag tycker så här, från det perspektivet underhållande. Sakfrågan i sig, ja, det rör sig om 1%, och då beror det på om man har Lars linje där, att det här är att öppna en liten spricka som gör att hela fördämningen släpper, eller om man tycker att det inte är så farligt. Men det har jag ingen åsikt om.
Nej. I onsdags kväll så kom det en nyhet om att Nooshi Dadgostar skulle ha ett eget möte med Stefan Löfven dagen efter om marknadshyror. Löfvens pressfolk dementerade det här, men Vänsterpartiet stod fast vid att ett möte var inbokat. Och när sen journalister började ringa runt till kommunikatörerna runt Löfven och Dadgostar, så blev de allt mindre villiga att säga någonting konkret. Det var väldigt diffust och oklart. Men senare gjorde Vänsterpartiet ett uttalande för TT med informationen att jo, det fanns ett möte inbokat med Löfven, men att det avbokades av statsministerns stab. Finns det någonting vi kan förstå av den här mötescirkusen?
Nej.
Ja, Stefan blev väldigt sur på Nooshi, tror jag.
Kan det vara så att det fanns ett möte, men det skulle ha varit hemligt eller åtminstone inte offentligt känt, och sen skulle man se om man liksom nådde någon framåt, och sen när det blev publicerat och marknadsfört i förväg så förstördes allting? Är det en rimlig hypotes?
Ja, den är fullt rimlig. För det har jag precis varit med om. Exakt det har jag varit med om 2008 när vi Socialdemokraterna och Miljöpartiet bestämde att de skulle samarbeta fram till 2020, och vi fick inte vara med. Och sen så insåg ju Mona Sahlin ganska snabbt att det där funkade ju inte. Hon fick hela rörelsen emot sig, inte minst fackföreningsrörelsen. Och då ville ju hon träffas. Och då gick vi ut och sa att vi skulle träffas, och då blev det ingenting. Eller det fördröjde processen med ett par veckor, för hon blev sur. Och jag tror att det är samma sak. Jag tror att de hade ett möte inplanerat. Jag tror att Stefan Löfven absolut inte ville erkänna det utåt. Och när Nooshi Dadgostar säger att de har ett möte, så blir han förbannad och säger att det har vi inte alls. Och så blir det inget. Och sen kommer det att ske ändå, om 2 veckor.
En annan händelse i veckan, sent i veckan, var en rapport från en mycket liten men ändå myndighet på kulturområdet, Myndigheten för kulturanalys. 12 anställda, budget 17,3 miljoner, säte Göteborg. Och den kom i torsdags med rapporten Så fri är konsten, och utredaren som heter Pelle Ambernsson och som arbetar på myndigheten har kommit fram till att det finns en risk att politisk styrning påverkar den konstnärliga friheten negativt. Han beskrev det så här i Kulturnyheterna.
Vi ser det som problematiskt att man väljer ut vissa specifika teman. Hur vällovliga de än är, så är det inte fullt ut förenligt med principen om armlängds avstånd. Det finns en tendens bland sökande att helt enkelt anpassa sitt konstnärliga innehåll och att ibland att den konstnärliga idén helt enkelt hamnar i bakgrunden.
Jaha, politikernas beslut och styrning gentemot kulturen är av allt att döma av en art som är eller kan vara negativ för konstnärlig frihet enligt denna statliga rapport. Paula Bieler, vad tror du att den här rapporten kommer att leda till?
Den kommer leda till så mycket, det vet jag inte. Det hoppas jag såklart på något sätt. Det är ju någonting jag själv har...
Vad hoppas du?
Jag hoppas att man ser över just kanske hela systemet med... Alltså, det behövs en medvetenhet om att varje gång man fördelar pengar till någon form av verksamhet så kommer ju ett urval ske. Och har man då väldigt många olika kriterier som man bör ta hänsyn till, ja, men då, det är klart att det kommer påverka vilka som söker. Jag tyckte slutsatserna i deras debattartikel som de skrev var ändå intressant. Det kommer tre förslag där. Nu har jag inte artikeln för mig, men det talas just om hur att man bör se över, ta bort det här massa olika saker som ska vägas in hela tiden, se över hur man ställer frågor när man frågar varför bidrag söks. Har du tänkt på det här? Hur kommer det här visas i din konst? Ja, men då är det klart att man lägger in det.
Jämställdhet, mångfald, HBTQ, interkulturell kultur. Anna Gullmer, vad tror du att det här kommer få för betydelse, den här rapporten, som ju faktiskt, det inte var så inlindat, det här kritiska anslaget?
Ja, alltså den här frågan har ju diskuterats ett antal år av många ledande debattörer, men tänker att man kanske har nått det här läget då det plötsligt går ifrån att vara någonting som är ett hittepå av någon som har en konstig agenda till att man faktiskt kan acceptera att det är så och börja göra den här skrivningen lite mindre instruktiv så att konsten kan få vara fri. Det vore ju en förhoppning, men jag är inte jättehoppfull ändå.
Lars Ohly, hur tung är kritiken från Myndigheten för kulturanalys? Du är gammal kulturpolitiker själv, ska vi påpeka också.
Ja, jag var faktiskt med och instiftade myndigheten en gång i tiden. Och jag tycker att de gör ett bra jobb och deras kritik har bäring. Det finns ändå två sidor av det här myntet också. Å ena sidan, vi vill inte ha det som i Ungern eller Polen. Om politiker allt för mycket detaljstyr eller sätter upp olika riktlinjer för hur kultur ska utformas, då kan det användas av politiska majoriteter i olika syften. Och jag är rädd för att vi skulle kunna få en högre majoritet i Sverige som gör som i Ungern eller i Polen och som därigenom också sätter väldigt snäva gränser för vad som är lämpligt för kulturutövare att ägna sig åt. Å andra sidan så brukar det i ett demokratiskt samhälle finnas en sorts gemensam värdegrund. Vi tycker att det är bra att organisationer som får stöd också är demokratiska. Vi tycker det är bra att de inte arbetar mot jämställdhet eller förtrycker kvinnor. Vi tycker att det är bra med många sådana här värdebegrepp som vi förknippar med vår typ av demokrati. Så att man kan inte helt bortse från det, att vi har någon form av uppdrag också att se till att de pengar som skattebetalarna faktiskt ytterst står för inte går till terrorister eller till sådana som vill motarbeta det som de flesta tycker är viktigt.
Men det låter som det är en sån här hygienfaktor du talar om nu.
Att ja, det är det. Det är en
hygienfaktor. Fascism och brottslighet ska inte in i men just den här typen av styrning, det här handlar om, alltså kommer statliga kulturrådet eller Filminstitutet att lägga in en annan växel som en följd av att den här rapporten säger att den konstnärliga friheten kan faktiskt ha varit negativt påverkad?
Ja, jag tror att och jag hoppas, precis som jag tror både Anna och Paula gör, att det här också leder till att man ifrågasätter den detaljstyrning som finns. Jag tror Kulturrådet kan, precis som de skriver, vara en aktör, men jag tror det är ännu värre på kommuner och regioner. Jag tror att man vill väldigt gärna ha med fingrarna i syltburken och styra allt för mycket. Och det måste man lära sig, att armlängds avstånd är inte bara ett begrepp som man svänger sig med, det måste innebära någonting i praktiken. Konstnärlig frihet har ett egenvärde. Men sen med det sagt då, så jag värnar ju ändå de här gemensamma grundläggande värderingarna i ett demokratiskt samhälle.
Jag måste bara få flika in det också. Jag tycker att det man bör hålla fram till, det jag reagerar lite grann på just när man pratar om lokalpolitiker och så, är att där är det ofta offentlig konst som så att säga är till för hela samhället. Och då är kanske det ändå rimligt med viss slags styrning eller önskemål om vad det är man ska betala för i det lokala offentliga samhället så att säga. Jag tror att det är väldigt viktigt att man kanske bör fokusera mer på, å ena sidan att man ger ett konkret uppdrag, nu vill vi ha en staty här på vårt torg och kanske där involvera medborgarna mer i vad som så att säga beställs. Då är det ju inte att man styr konstnärer på det sättet, utan det är liksom en beställning av ett specifikt verk, kontra att man sen i övrigt kanske ser över systemen mer och hur man kan skapa en bra arbetsmarknad, bra villkor för att vara kulturarbetare och kanske ge lite mindre bidrag direkt. För som sagt, så snart det blir så att man ska finansiera verksamheten direkt via bidrag från skattemedel, då kommer man på något sätt tvingas göra olika urskiljningssystem, och då kommer det också förr eller senare bli någon form av styrning. Det går liksom inte att komma ifrån, och det tycker inte jag att man bör ägna sig åt i ett fritt och demokratiskt samhälle.
Armlängds avstånd, som du var inne på där, Lars, det är ju nästan ett mantra i kultursfären, och jag tror jag har hört alla kulturministrar använda det också. Men hur precis är det där begreppet? Det är ju en metafor, Anna Gullberg.
Mm. Det blir ju problematiskt så fort man...
Hur lång är en arm, höll jag på att
säga? Ja, men precis. Jag tänker att om vi tar då kultursektorn som är så otroligt beroende av bidrag som den är, så blir det ju alldeles extra viktigt då förstås att man kan släppa igenom saker som är, vad ska vi säga, som folk tycker, som folk blir upprörda över. Vi behöver inte ta fram Polen eller Ungern som exempel, eller fascism eller vem som kan riskera att ta över landet, utan det kan ju bara faktiskt räcka med att konst inte ska vara instruktiv, uppbygglig eller liksom god. Jag funderar lite grann kring hur det har blivit med de här politikerna som sitter på regional nivå och fattar beslut om konstnärsstipendier och annat. Hur de då vill att det ska vara saker och ting som så att säga ska lära oss något, eller som ska ha ett skönhetsvärde eller någonting sånt. Vi får en väldigt mainstream. Vi får en väldigt mild kulturyttring som inte säger oss så himla mycket, tänker jag. Och det måste man ju hitta något sätt, om man nu ska vara den som ger all bidrag till konsten, måste man ju också kunna släppa den fri, tänker jag. Och det där är ju någonting som inte jag tror att våra politiker egentligen vill släppa från sig. För de vill ju inte få kritiken när de släpper fram något konstverk till exempel som folk blir helt galna på, vilket de alltid blir.
Jag tycker att vi behöver mindre av beställningskonst och mer av resurser som går till sektorn som de själva bestämmer över. Och det visar ju den här myndighetsanalysen också, att när konstnärerna har dåliga ekonomiska villkor själva, då blir de mer benägna att lyssna på vad är det politikerna vill ha och sen uppfylla det. Så att då lägger man någon sorts självcensur på sin egen konst och sitt eget konstutövande. Mer pengar till kultursektorn och mer pengar som inte riktar sig till att de ska fullgöra beställningar från det offentliga, utan de har ett egenvärde som vi måste betala för.
Det finns ju motsvarande exempel kring pressstöd till exempel. Där finns det ju en stark kritik nu att man måste följa någon slags kvalitetskrav. Alltså så fort det blir en bedömningsfråga så blir det väldigt farligt. Det måste grunda sig på saker som man kan mäta utan att tillmäta värdering. Om det är en plats eller om det är ett antal som nås av någonting speciellt. Och det måste också då kunna rymma att man ger bidrag till exempel tidningar som man tycker är skitdåliga av en rad skäl för att det ska funka.
Förutsatt att man vill ge den sortens direkta finansieringar till verksamheter med skattepengar, eller om man vill ge villkor så att de kan försörja sig på annat sätt.
Så länge det är på det sättet. Sen säger inte jag att jag är inget fan av pressstöd överhuvudtaget. Men givet att vi har ett pressstöd så kan man inte göra det till en bedömningssport.
Mm. Hörrni, några ord om coronaläget på slutet här. Inom några dagar så har 50% av befolkningen över 18 år fått sin första spruta. Socialministern verkade nöjd med det här när hon presenterade den uppgiften i fredags morse. Men det är många som befarar att sommarvärme och minskad smittspridning ska förleda människor att ta ut svängarna för tidigt och glömma råd och rekommendationer. Vilka är panelens förväntningar på att allmänheten kommer att klara att agera ansvarsfullt de närmaste veckorna? Ni som vet hur människor beter sig.
För egen del kan jag säga att jag får min andra spruta på onsdag eftersom jag är ju gammal. Jag hoppas att jag har förnuft nog att inse att det inte innebär att allting återgår till det normala för min del. Utan att
du hoppas för din egen del, men du kan inte garantera någonting.
Jag är rädd för att det blir lite jubel och skumpa där på onsdag kväll.
Ja, det var väl ett ganska klart svar. Det där. I veckan kom också statistik från Socialstyrelsen om dödsfallen i Sverige förra året. Det här är ju dystert. Det var drygt 7000 fler som avled 2020 än genomsnittet för 5 föregående år. Och covid-19 slog extra hårt mot vissa grupper av utrikesfödda. Särskilt personer från Somalia. Av somaliska män som dog i Sverige förra året var över 50% covid-19-dödsorsaken. Och så talas det om vaccinpass och allt det här. Och folk, ska man resa utomlands eller inte? Ja, alltså... Vad befinner vi oss i? Det är ändå en enorm mental islossning som har skett senaste månaden. Samtidigt som det finns de här varningarna här. Vad säger Anna Gullberg och Paula Bjöller?
Nej, men jag är absolut orolig för att man är så mån om att äntligen få springa ut nu i studentdagar. Att men nu har jag fått vaccin, nu är det sommar igen, nu är det ingen risk. Och så ser man att det blir illa igen. Alltså redan förra året, man glömmer rätt det, men redan förra året så var det ju, såg man det, och då hade det bara varit några månader som vi hade varit instängda typ. Mm. Och det blev ju jätte, alltså det var ju helvilt på sommaren och på hösten och en bra bit in på hösten innan man insåg att oj, det var verkligen jättestor spridning igen och med nya mutationer och farligt och vi har en lång väg kvar. Och här är det, ja, det är jättebra att så pass många har hunnit få första dosen och andra dosen. Men det är ju fortfarande en ny sjukdom och nya vaccin där det hela tiden diskuteras hur länge det räcker. Jag såg precis någon flash innan vi började spela in här om att man överväger om det ska behövas en tredje dos för att kunna vara säker, inte minst nu med Delta-stammen och så vidare. Så att, jag ser absolut risker att man kommer ta ut svängarna lite för mycket för tidigt.
Anna Gullberg, du som bevakar både stad och land, den här ansvarsfullheten, är den jämnt, eller ansvarslösheten kan man säga, är den rättvist fördelad över Sverige, eller är människorna på landsbygden av en helt annan karaktär än vi i storstäderna?
Alltså, det jag tänker att det nu, det är väldigt mycket enklare för människor på landsbygden att hantera pandemin så tillvida att vi har större ytor att röra oss på, helt enkelt. Bor man i stan så kanske man bor ganska trångt och litet och behöver så att säga vara ute, vara i andra liksom, folksamlingar och så som det blir. Man måste nyttja lokaltrafik och så vidare, kollektivtrafiken. Här så är det ju inte riktigt så. Här är det ju ganska tomt på många platser ändå. Så det gör att det inte är lika pressande kanske. Sen ser ju jag att nu vill ju människor, oavsett var man bor i landet, samlas. Jag är själv tonårsförälder och nu börjar det studenttider och man får rapporter om att det är fester. De samlas ute i parker och annat. Och känner både någon slags otrolig lust att få vara ung och fri. Och, ja, man har suttit i Zoom-möten på gymnasiet och hållit på nästan dött för att hela ens ungdomstid försvinner. Och nu får man signaler från alla håll att människor har fått sprutor och så. Varför ska inte de kunna vara ute och ha roligt? Jag tror att vi kommer att se att många kommer att ha väldigt svårt att hålla sig. Framförallt de unga som jag tycker otroligt synd om, som har haft det jättetufft. Det tror jag kommer att bli problem faktiskt.
Det har blivit dags för vårt ovanligt svårförutsägbara innehållselement veckans person eller veckans ord. Men det är spännande. Anna Gullberg, du som är debutant, kan få börja.
Ja, men jag tänkte att jag skulle ta ett en fras. Interaktiv rasism tycker jag kan få vara veckans ord. Det är namnet på en minirapport som har tagits fram utav Delmi, den här delegationen för migrationsstudier.
En statlig kommitté.
Ja, precis. Den som har skrivit den är en docent i medievetenskap vid Stockholms universitet, och den är ju då han är ju fristående då i sina åsikter och så. Men det som är intressant med rapporten, denna statliga rapport, är ju att där nämns medier och namngivna journalister som personer som har bidragit till rasism och främlingsfientlighet i landet. Alltså de nämns som problem, och det kan jag tycka är ganska anmärkningsvärt att en statlig rapport pekar ut, i det här fallet Svenska Dagbladet och Per Gudmundsson och Ivar Arpi, tidigare ledarskribenter där, men också Göteborgsposten som en tidning som alltså aktivt har spridit främlingsfientlighet. Så det är veckans för mig.
Apropå fri åsiktsbildning och hur staten agerar mot folk som använder sig nytt. Ja, det var spännande. Lars Ohly, ditt bidrag?
Ja, jag tar fram en tweet, nämligen från Jimmy Åkesson, som lyder: till skillnad från Magdalena Andersson och hennes socialdemokrater kommer vi varken att lämna eller överge våra rötter. Det tycker jag är det mest klargörande Jimmy Åkesson någonsin har sagt, med vetskap om att partiet bildades av nazister och vitmaktrörelsen. Så att jag tyckte det var det mest klargörande ordet denna vecka.
Tack för det. Paula Bjeller?
Ja, jag hade ett antal olika fraser från partiledardebatten som fastnade hos mig, men jag kommer att välja ut Ulf Kristerssons tydliga fokus på en enda röst, som jag såg att han också Instagramma och twittra ut, och att det skiljer en enda röst, och att då med hänvisning till hur Centerpartiet har anslutit sig, att det är väldigt tydligt att valrörelsen är på gång och att man från flera partiledare var måna om att placera Centerpartiet på vänstersidan, och att den skilsmässan är komplett, och att man var en tydlig och rak uppmaning att verkligen inte rösta på Centerpartiet, som ändå är ganska anmärkningsvärt från tidigare alliansvänner. Man kanske aldrig har velat att de ska gå till någon annat parti än det egna, men det har ändå varit okej så länge det varit något annat alliansparti. Men det är ju, det trappas upp nu väldigt starkt och väldigt tydligt. Jag röstar lite hur ni vill, men inte på Centern.
Därmed dags att sortera anläsdragen, knyta ihop säcken och framföra ett stort tack till paneltrion. Lars Ohly, förbundssekreterare på Verdandi, Anna Gullberg, journalist på Expressen, och Paula Bjeller Eriksson som är dietiststudent med förflutet hos Sverigedemokraterna. Tack för panelandet.
Tack.
Och vad ska jag säga mer då? Jag lyssnar på våra andra poddar till att börja med. Fredagsintervjun är med Peter Sjölund, släktforskar-esset som var med och lösa dubbelmordet i Linköping. Han berättar för Jörgen Wittfeldt om hur det där gick till och lite grann om etiska dilemman och hur det var att inte få del av den där miljonbelöningen som Leif G.W. Persson faktiskt hade utställt för just att lösa det där fallet. Varje söndag publicerar kvartal.se en krönika, ibland skriven av oss som jobbar på Kvartal, ibland av en gäst. Förra helgen var det Yvonne Hirdman, historiker, professor, central person inom genusforskning. Hon hade reagerat på debatten efter den omtalade boken av Kajsa Ekis Ekman, och ni bör läsa eller lyssna på Yvonne Hirdmans krönika I fängelset som kallas kvinna. Om villkorlig frigivning och hur det här systemet har kommit till berättar juridikprofessorn Bo Wenström i en färsk kvartalartikel. Jag kan också tipsa om en intressant genomgång om vindkraft och den kommunala motvinden som energislaget möter. Och så en text om vådorna med distansundervisning i skolan, särskilt för pojkar. Kvartal är både texter och röster, och ofta mötas de två, bland annat genom våra formidabla inläsare Marika Lagerkrans och Johan Raveus. Jag heter Staffan Dopping. Jag ser fram emot att få kontakt med er igen under kommande vecka i en eller annan form, och glöm inte att fundera på om ni kan och vill bidra med en slant till Kvartal. Inga statliga kultur- eller mediestöd här inte. Tack för idag. Trevlig helg. Och tänk själv.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.